There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Alltså det här handlar inte om att så här, internet är skit, för det är det inte. Datorer i skolan är skit, för det är det inte heller. Utan det handlar om att vara medveten om vad man tränar eleverna på. Vad man ger dem för förmågor. För är det någon förmåga som krävs för att vi ska kunna navigera i den digitala framtiden, är det ju förmågan att kunna tänka djupt och koncentrerat. Ja.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Drömmen om det digitala. Skolan, digitaliseringen och ett förändrat lärande. En av de två författarna, Joakim Sveland, välkommen.
Tack så mycket.
Ni är två som har skrivit boken. Elias är din vapendragare. Vill du säga något om honom?
Ja, Elias Granat är min vapendragare och tillika min väldigt nära vän som jag startade företaget Informationspedagogerna tillsammans med för ungefär 3 år sedan. Och han är, precis som jag, utbildad lärare i grunden. Och sen började vi intressera oss för vad händer egentligen med de uppkopplade skärmarna, eller hur påverkar de uppkopplade skärmarna vårt lärande? Helt enkelt för att vi båda upplevde en sån förändring i våra klassrum.
Mm. Och du får gärna presentera dig också. Vem är du?
Ja, jag heter Joakim Sveland. Bor i Högdalen, kommer från Örebro och är lärare på Birkagårdens folkhögskola på halvtid. Och sen så skriver och föreläser jag om digitalisering och lärande på halvtid.
Hispitch, vad skulle du säga att boken handlar om?
Ja, så hur kommer det sig att internet, alltså världens genom tiderna mest kraftfulla verktyg för att förmedla och skapa information inte förbättrar betygen och resultaten i skolan? Det är där som vår bok egentligen försöker finna svaret på och utreda och undersöka.
Och ni tar ju avstamp i liksom den här digitaliseringsresan som började. Jag vet när ni skriver om när det här programmet Cyber var att titta på en skola. Som, kan du inte berätta lite vart det började någonstans? Vad var liksom med hela den här digitaliseringsresan av skolan?
Ja, alltså så länge som datorer har funnits så har det funnits idéer om hur datorerna ska revolutionera samhället och även revolutionera skolan. Men det var väl egentligen de riktigt stora satsningarna på IT i skolan skedde ju på 90-talet. Då bildades en stiftelse som heter KK-stiftelsen med extremt mycket pengar från de nedlagda löntagarfonderna. Bildades 94, fick tror jag 2,3 miljarder kronor. Att satsa på kunskap och kompetens på forskning. Och en del av de pengarna, ganska mycket, lades på IT i skolan. Och det är där som vår bok tar sitt avstamp. På världsutställningen i Lissabon 1998. När Sverige ska visa upp sig som bäst i världen på att förnya. Ja, revolutionera skolan med hjälp av datorer och internet. Mm. Och det intressanta och varför vi tar vårt avstamp där och inte kanske tar vårt avstamp 1974 med de första stora satsningen på datorer i skolan är just för att dels för att satsningarna där kring 90-talet var så stora, men också för att man kan se att när man satsade väldigt mycket pengar på att införa datorer och internet, och inte bara det utan att även se det som ett sätt att revolutionera pedagogiken, alltså man kan hitta nya sätt att att förhålla sig till vad ett klassrum är, till vad en lärare är och så vidare.
Mm.
De problemen som uppstod där, som man såg i utvärderingar redan år 2000, det är ungefär samma problem som man kan se i utvärderingar av digitaliseringen i skolan idag.
Och när man säger digitalisering av skolan, vad innebär det?
Ja, alltså digitalisering är ett väldigt brett begrepp. Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar på det här tycker så här, men du ska ju prata om digitisering istället, Joakim. Men enkelt förklarat kan man säga, och som vi använder begreppet i, är ju införande av datorer och framförallt införandet av datorer och skärmar och framförallt uppkopplade skärmar. Så när vi tar om digitaliseringen av skolan så pratar vi om den digitala tekniken samt det medium som används framförallt för att använda den här digitala tekniken, och det är ju internet.
Mm. Jag ska se om jag hittar något citat just. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Och i centrum står återigen eleverna. Moderniseringen av Sverige börjar i skolan. Alltså man målar upp en målbild av att vi ska ligga längst fram.
Och grejen var ju att där kring, alltså när Sverige befinner sig på världsutställningen i Lissabon 1998, så är ju Sverige bäst i världen på IT i skolan, eller i alla fall de som ligger längst fram. När jag har talat med personer som befann sig där på plats på det här symposiet som heter IT at Lissabon, där man hade bjudit in 150 prominenta gäster, allt ifrån professorer till företagsledare till ministrar och så vidare. Alltså folk var ju beundrade. De var ju extremt imponerade liksom. För det Sverige gjorde där på IT at Lisbon, det var att visa upp det som kallas för fyrtornsprojekten. Det var så från 94 och framåt så hade alltså KK-stiftelsen tillsammans med kommuner och även med EU-pengar, så hade man alltså satsat pengar på vissa utvalda skolor som skulle liksom prova den här nya tekniken. Mm. Och inte bara liksom prova på den, utan verkligen så här genomföra storslagna projekt. Och flaggskeppet där är ju Färila skola i Ljusdal. Alltså the school of the future is already here, it exists in Ljusdal. Det står det liksom om man läser på i det här programhäftet från IT at Lisbon.
Och det var dit programmet Cyber åkte väl?
Mm.
På SVT.
Och det var inte bara de som åkte dit, utan det var ju folk från hela världen. Det var ju, jag tror att det var ett års väntetid på att ens få komma dit, för att det var så många som ville besöka det. Och vad man hade gjort, det var helt enkelt att man hade gett alla eleverna varsin dator, där som kallas för en till en, eller en dator per elev. Och datorerna, de bärbara datorerna, kunde kopplas upp mot internet. Men det var inte bara det, utan man hade ju också förändrat vad ett klassrum var. Alltså man hade tagit bort klassrum, och istället så hade man liksom det här mer flytande arbetsplatser. Man hade tagit bort den traditionella läraren, som istället kallades facilitator eller liknande, som mer skulle vara en handledare. Och man tänkte ju lite som om man kollar liksom idéerna kring vad kommer internet göra. Jo, här har vi all världens kunskap samlat liksom. Vad bra, ja, men då är det ju bara att sätta personerna framför datorn, och sen så kan ju de fördjupa sig i sina intressen, och de intressena kommer ju i sin tur leda till andra områden, och då kan den här handledaren eller facilitatorn liksom styra in dem dit. Liksom.
Mm.
Man tänkte liksom att datorn och internet i sig ska vara autokompensator, eller att den ska vara liksom, det ska leda till ett självlärande beteende som ska kompensera för de bristerna som den nuvarande skolan har.
Och någonstans kan man ju förstå det, att man kände liksom, wow, det här är nu är det någonting stort, för man, det var ju helt nytt då också.
Mm.
Kan tänka. Och ni använder också det här begreppet, eller ni, det här 1-1.
Mm.
Alltså varje elev ska få en egen dator. Det var, jag minns till och med för länge sedan, jag hade en kompis som gick gymnasiet, och han sa det. Ja, vi kommer få bärbara datorer. Det var liksom nytt då. Stor del av det är just att alla ska få, det fick de med den skolan, va? Alla fick en dator.
Mm.
Och det var wow.
Ja, verkligen. Det var ju, alltså nu kan man verkligen se vad den här tekniken kommer leda till. Och det här är ju inte, den här idén om en till en var ju inte någonting som uppfanns där på Färila, utan det är ju idéer som fanns i början inom näringslivet framförallt. Och sen så fördes de idéerna över till skolan via en vad ska man säga, chefsideologen, datavetare och filosof som heter Simon Peppert. Och hans idéer, som inte bara var hans, men det var ju helt enkelt att så här, här har vi en revolutionerande teknologi. För att man ska kunna lära sig den här teknologin, för att den verkligen ska bli sant revolutionär, så krävs det att man använder den så mycket som möjligt. Och enda sättet att använda den så mycket som möjligt, det är ju om varje elev får varsin dator. Alltså det här är en enkel beskrivning av Pepperts tankar som är betydligt mer komplexa och intressanta än så. Men, och just därför så är ju idén om en till en är att alla ska få en dator, så man ska kunna använda den så mycket som möjligt. Och genom att använda den så mycket som möjligt så kommer man ju också att lära sig hur teknologin fungerar. Man kommer bli ett med maskinen. Problemet är ju dels att man blir ju sällan ett med maskinen och med internet genom att använda det så mycket som möjligt. Det finns egentligen ingen forskning som tyder på det. Forskningen, för det här bygger ju grunden på en idé om det som kallas för digital natives. Mm. Alltså att de som växer upp med teknologin, ja men de kommer förstå det här. De kommer att lyckas använda det på ett bra sätt som möjligt. Och visst, det stämmer ju alltså så här, på så sätt om man växer upp med TikTok så kommer man ju snabbare kunna använda sig av TikTok. Problemet är att det inte alltid växer så bra ihop med det som kallas lärande.
Nej, precis. Om vi börjar med liksom vad hände där vad gäller lärandet, om man tar från början då, när man började ett till ett och ett till ett och slängde in datorer.
Jo, det man kan se då, liksom nu, var ju på, om man ser utvärderingen av Färila skola, som en utvärdering som skedde år 2000. Man kunde se att motivationen hade till viss del ökat, helt enkelt för att så här, ja, men du får göra vad du får ägna dig åt det som intresserar dig. Liksom. Man kunde också se att de hade blivit bättre på att hantera datorerna då. Vi får tänka att det här är liksom år 2000, det är väldigt få som har datorer, så det är... Eller många har ju datorer, men alla har inte liksom egna bärbara datorer. Var ju pissdyra då, verkligen. Mm. Så det kunde man se. Men däremot så fanns det många andra, mer negativa konsekvenser av det här. Det här självlärande, det här du får göra det som intresserar dig i beteendet. Det ledde ju till att baskunskaperna försämrades bland eleverna på Färila skola. Alltså... Att bara skriva om Real Madrids fotbollsklubb och intressera sig för det området leder ju till att man kanske lär sig mer om Real Madrid och kanske lär sig mer om någonting man redan kan mycket om. Men allt det andra, franska revolutionen eller spanska inbördeskriget eller och så vidare, de kunskaperna försvann bort. Man kunde ju också se att de som ändå lyckades hantera det här helt okej, det var ju folk och personer som kom från studie eller så hem med som hade en studievana med föräldrar som hade en akademisk utbildning. De som drabbades mest av att så här, nu är det upp till dig, det var ju de som behövde hjälpen allra mest från en lärare. Så kontentan av det med Färila var ju att de på IT1 Lisbon talade om att de gick from worst to first. Men 2 år senare så var de worst igen. De hade bland de sämsta betygen i hela landet.
Mm.
Och som dåvarande rektorn sa efter utvärdering av Färila, att man tror att det är bara att kasta in 450 datorer, men det är mycket mer komplext än så. Och det är lite där vår bok handlar om, att visa på den komplexiteten.
Så att de svaga eleverna blev svagare, kan man säga. De starka, ja, det blev klyftan, steg.
Mm. De starka blev inte mycket starkare av datorerna, men de drabbades inte lika hårt som de eleverna som kom från mer studiesvaga hem.
Studieovana.
Studieovana.
Mm, precis, de svaga. Och jag frågade, när jag läste boken så bara gjorde jag liksom... Jag frågade några som jag diskuterade ämnet med. Och så frågade jag bara, så här, vad tror ni skulle liksom, effekten av om man ger alla eleverna datorer och de får liksom, själva researcha? Och de svarar ju nästan automatiskt, så här, men det lär ju troligtvis bli så att de svaga får svårare. Alltså, så här, nu, det är lätt att vara efterklok och det kanske är lätt att sitta med facit i hand. Men man undrar lite, så här, tänkte man inte på det innan? Om man ska vara hård.
Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att man tänkte på det. Alltså från början så fanns det ju såklart, som i all form av romantik och i all form av teknikromantik, så finns det ju en idé, och finns det många idéer som är så, men sätt dig framför datorn och där finns all världens kunskap och det kommer snarare utjämna klyftorna. Liksom. Mm. Men från början så var det ju, om man ser inom den svenska skolan, så var det ju en stor skepticism gentemot datorerna.
Mm.
Just för att man tänkte så här, men det här kommer ju inte, alltså vad har det här att ge oss till skillnad från skolbiblioteket till exempel? Så det fanns en diskrepans mellan idéerna, de teknikromantiska idéerna och lärarverkligheten. Mm. Och sen så förändrades det till att det snarare blev att de här idéerna, att datorer är absolut nödvändigt, att alla elever ska ha varsin dator för att det är bara på det sättet som man verkligen lär sig tekniken, har ju verkligen slagit igenom sedan dess.
Mm.
Och då är det ju inte, då är det såklart så att alla tänker ju inte att man bara sätter eleverna framför datorn och sen så löser det sig allting, utan det finns ju såklart extremt många lärare som arbetar med att försöka utjämna den problematiken som dyker upp. Men det är ju fortfarande så än idag att de som drabbas värst av en till en, det är ju de svaga eleverna.
Mm.
De eleverna som behöver hjälp allra mest.
Ja, och precis. Och det var det jag tänkte. En väldigt spännande fråga är ju det här då, om det här var 98 när man hade den här presentationen och det var hype kring skolorna, som de första NTN-skolorna. Hur har processen sett ut från 98 till 2021? Vad har hänt?
Alltså från 98 till nu så har ju Sverige varit världsledande på att fylla sina klassrum med uppkopplade skärmar. I princip alla gymnasieelever har ju varsin egen bärbar dator. I de flesta fallen så får de ju det från skolan. Och man kan se att användandet av digital teknik ökar i alla ämnen. Så det har ju inte skett någon förändring på så sätt. Och tittar man på de utvärderingar och studier av vad det här lett till, som de som finns tillgängliga, så kan man se att, ja, men precis som i Färila så har man kunnat se vissa motivationsökningar. Att eleverna blir mer motiverade av att använda datorn än att använda en stencil eller liknande. Man kan också se att kommunikationen har förbättrats. Alltså att det är lättare att mejla till lärare och kontakta lärare. Det är lättare att också kommunicera mellan varandra. Och utöver det mest självklara, tänker jag också, är ju att alla de nya kreativa sätten att undersöka olika ämnen på. Att man, det är mycket lättare idag att göra en film till exempel, eller att göra ett radioprogram, eller att undersöka ämnen på lite mer kreativa och annorlunda sätt. Så det är liksom det positiva man kan se. Men de negativa sakerna är ju ökad arbetsbelastning för både lärare och för elever. Och utöver den ökade arbetsbelastningen, en ökad stress som såklart hänger ihop med arbetsbelastningen. Men också med alla distraktioner som finns. Och den här stressen har i många fall lett till en snabbhet. Alltså att internet och de uppkopplade skärmarna erbjuder så många möjligheter. Att det har skapats nya sätt att söka information och att sammanställa information på. Alltså från långsamt och metodiskt, alltså klart var det inte alltid så förr i tiden, men rent generellt kan man säga från långsamt och metodiskt kan man säga en ny digital sök- och skrivteknik som snarare går ut på det snabba på det snabba och ytliga. Och slutligen, det som är superintressant är att det finns alltså inga empiriska evidens för att öka resultaten i skolan.
Nej, precis, inte lärande resultaten, men man har i alla fall uppnått att alla har datorer, så man, vi är digitala kan man säga då, alltså utifrån att alla datorer. Och visst pratar vi då högstadiegymnasie?
Ja, det vi har framförallt fokuserat på i vår bok är högstadiegymnasium och även universitet då. Mm. Det är helt enkelt för att det är där det finns mest forskning. I de lägre årskullarna, och om vi tar till exempel förskola, så finns det inte lika mycket forskning som man kan basera sina slutsatser på.
Nej, jag tänkte om de använder, om vi åker till en högstadieskola nu så kommer de ha datorer alla där i de flesta. Jag tänkte hur det är i mellanstadiet, använder man 1:1 där också? Eller?
I vissa fall gör man det i mellanstadie och lågstadie, i vissa fall gör man inte det, men inte ens i närheten av i samma utsträckning som i högstadie och inte i samma utsträckning som i gymnasiet. Så.
Nej. Men av de här då, vad ska man säga, fördelar, nackdelar, så här två korgar, är det så att nackdelarna väger över fördelarna? Eller tvärtom?
Alltså det som gjorde att vi skrev den här boken var ju att jag och Elias ville veta hur det låg till. Elias jobbar på en skola som haft en till en ganska länge. Jag jobbar på en folkhögskola som nyligen har infört någon variant av NTLN. Alltså vi lånar fortfarande ut datorer till de som behöver det. Liksom. Men jag hade jag är lärare i ett ämne som kallas, eller en kurs som kallas för film och berättande. Och där lyckades jag driva igenom att alla skulle få varsin iPad. Helt enkelt för att det är en strålande idé, tänkte jag. Alltså här får de ett verktyg som de kan filma med och redigera med. För de gör jättemycket film. Utöver det så kan de ju också, om man kopplar dit ett tangentbord, så kan de också skriva, sammanställa information, söka information, titta på olika filmklipp som jag delar ut. Alltså det här kommer ju bli strålande. Och det tog ungefär 2 veckor för mig att inse att de var väldigt stor del av tiden gjorde annat än där de skulle göra. Och Elias hade exakt samma upplevelse. Så när vi satt och drack vin och pratade om småbarnslivet så började vi mer och mer komma in på det här. Alltså är det bara vi som upplever det här? För det här är ett problem liksom. Och då bestämde vi oss för att söka informationen. Se vad säger forskningen egentligen? Och forskningen är ju, jag skulle säga rent generellt, ganska negativ. Alltså jag har ägnat ganska mycket tid åt att försöka hitta liksom, någon som skriver så här, men det här är alldeles lysande. Det här är strålande, det här funkar superbra. Och visst, det finns de exemplen också. Men jag skulle säga att nackdelarna av sättet som vi använder de uppkopplade skärmarna i skolan på idag. Vi måste liksom skapa ett nytt synsätt. Vi måste omvärdera det paradigm som på ett sätt har varit rådande sedan IT till Lisbon.
Det intressanta blir ju någonstans att se datorerna kopplat till lärande, inte bara så här, nu ska alla datorer så att vi blir digitala. Det är liksom det är ett mål som man liksom har lite grann uppnått. Men det ni framförallt fokuserar på, ja, men hur förhåller det sig till lärandet, eller hur? För det är det som är egentligen grundbulten i skolan.
Mm.
Och hur ser det ut då, liksom, kopplingen där mellan, just om man bara tittar på lärandet?
Till skillnad från den här synen, alltså, som sagt, den här idén om the digital natives, alltså att man växer upp med datorerna, sen så lär man sig använda datorerna och då lär man sig också att hantera de negativa konsekvenserna. På samma sätt som när man lär sig cykla så kommer man ju till slut inte ramla. Den idén är ju en myt. Mm. Alltså, snarare visar forskningen på att ju mer du använder de uppkopplade skärmarna, desto mer påverkas du av det mediets egenskaper. Och det är inte någonting revolutionerande. Det gäller ju tv-apparater, böcker, radio och så vidare också. Alltså ju mer man använder ett specifikt medium, om det är internet eller om det är böcker och så vidare, desto mer kommer det här mediet påverka dig. Och då blir följdfrågan, aha, vad är det för medium vi har framför oss? Vad främjar internet för slags beteenden? Och det man generellt kan säga är att det främjar att göra saker snabbt och ytligt snarare än långsamt och djupt. Och det är där man har sett i forskning kring digital natives. Alltså ju mer man använder skärmar, desto mer får man ett beteende av snabbhet och ytlighet, lite generaliserat.
Det är ju spännande om man tittar lite djupare på det. Jag kopplar till, man brukar prata om yngre generationer har växt upp med det här och sådär. Men ta bara en sån sak som att också yngre generationer lägger mycket mer tid på sina mobiltelefoner. Och spenderar väldigt mycket tid där. Och är det liksom innebörden att vara en digital native? Att man lägger 8 timmar om dagen på sin mobil?
Ja, alltså de generationer som växer upp idag, de är ju digital natives. Alltså de har ju vuxit upp med det. Det är därför jag tycker det här, jag är inte någon teknikskeptiker, jag är snarare tvärtom. Jag tycker det är så intressant med teknik. Det är just därför det här området intresserar mig så mycket. Och det intresserar mig så mycket för det handlar inte om den förtappade ungdomen, utan det handlar lika mycket om mig själv eller mina vänner. Skillnaden är ju, det är liksom, det berör oss alla. Skillnaden är att jag minns ju tiden när internet inte fanns. Jag minns tiden när min naturlärare på högstadiet sa, kom Joakim, nu ska jag visa dig någonting som heter internet. Alltså den tiden minns jag. Så att jag kan på ett sätt, jag är ju inte på just därför en digital native, och just därför så kan jag uppleva att jag har ett perspektiv som för min egen del kan vara ganska roande, just för att jag minns när min kompis Jens för första gången satt med mobiltelefonen samtidigt som vi kollade på en film. Och jag minns att jag tänkte, vad gör du Jens? Vi tittar ju på en film tillsammans. Så jag minns de där punkterna när det som tidigare var onaturligt började bli naturligt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Beteenden som odlas eller ökar det här snabba. Och ni skriver ju om det med lärande läsning bland annat som kanske är det tydligaste. Kan du beskriva det lite grann? Vilka beteenden som främjas eller har växt kontra då annan typ av läsning och lärande?
Ja, alltså vår bok är uppbyggd, först så handlar det liksom digitalisering av skolan i första kapitlet, alltså vad säger forskningen, hur har det funkat? Och sen så andra kapitlet handlar om vilka beteenden som främjas på nätet kan man säga. Och tredje kapitlet går då in på läsning. Och varför håller vi på med läsning? Är det någon slags här romantisk bild av, ja men Joakim, när du gick i högstadiet och läste alla Ivar Lo liksom. Och då oj vad ni var. Alltså, men det handlar inte om det, utan det handlar om att man kan se att läsning är också ett sätt att tänka på. Och läsning har ju de senaste 500 åren varit det primära sättet just att tänka på. Och att processa information och att processa kunskap. Det har ju varit det medium som varit dominerande de senaste 500 åren. Och vad man kan se då är ju att det sättet att ta till sig information håller på att förändras. Det är mycket som tyder på det. Alltså vi är ju inte födda till att läsa. Det är ju någonting onaturligt. Till skillnad från det talade språket till exempel. Mm. Att läsa är ju någonting man måste öva upp. Och det kräver ganska mycket kraft och energi för att göra det. Just för att det är någonting onaturligt. Och det är någonting onaturligt för att det kräver koncentration. Och koncentration är någonting generellt onaturligt för oss människor. Vi kommer ju, vår hjärna utvecklades ju på savannen där vi snabbt skulle kunna se faror och möjligheter. Snabbt kunna skifta fokus. Och det är ju som så många har hört nu för tiden, eftersom det har varit så mycket snack om hjärnan de senaste åren. Det är ju till och med så att hjärnan premierar att vi avbryter där vi håller på med för att göra någonting annat. Alltså hjärnan skiter ju fullständigt i om vi blir smartare. Så hjärnan tänker ju på överlevnad. Läsning går emot det här. Alltså läsningen handlar om att stänga av omvärlden och fokusera på ett objekt. Mm. Och utöver det tyda massor med tecken och sätta ihop dem till meningar i huvudet. Och de meningarna blir bilder och blir berättelser och så vidare. Så det kräver ju väldigt mycket. Och där det kräver är ju att man helt enkelt övar på att läsa djupt och koncentrerat, linjärt, från vänster till höger, från höger till vänster, mening för mening.
Mm. Att det är en muskel också som tränas upp.
Ja, verkligen. Mm. Man kan ju se det, det är ju det som är fantastiskt de senaste 30 åren, så har man ju kunnat liksom fota hjärnan och verkligen se vilka förändringar. Och då kan man ju se att den djupa läsningen, alltså när man läser djupt, så när man läser om en person, om man verkligen har det här förmågan att kunna läsa djupt, om man läser om en person som hoppar, så hoppar också de delarna av hjärnan som har med det fysiska hoppet att göra. Så när vi läser om någon som hoppar, så hoppar vi bokstavligen. Och det kan man se på andra undersökningar också, alltså när vi hamnar i den djupa läsningen så upplever vi det som vi läser som om det vore på riktigt. Och det tror jag många kan känna igen sig i. Att man kan titta på sin bokhylla och se en bok och verkligen hamna på Jamaica i A Brief History of Seven Killings och bara hamna där. Eller att hamna hos de borttappade poeterna i Mexiko i i de vilda detektiverna och så vidare. Just för att man har ju bokstavligt talat varit där. Men det kräver ju att man har ett läsmönster som gör att man kan hamna i de världarna. Och det här läsmönstret kräver som sagt träning. Och den träningen sker inte när vi, på det sättet som vi läser när vi läser digitalt på internet. Då är det snarare ett hoppande mönster som dyker fram. Alltså undersökningsbolaget Norman Nielsen Group, när de undersökte det här i en berömd studie, såg ju att vi läser som ett F. Alltså att man läser första meningen inåt, sen hoppar man ner lite grann, sen en halv mening in och sen hoppar man ner och sen klickar man vidare.
Ja just det, om man sitter på hemsidor. Eller
på en hemsida. Och tyvärr så finns det vissa saker som tyder på att det här läsmönstret tar vi med oss även till hur vi läser skönlitteratur eller facklitteratur. Helt enkelt för att vi har inte övat upp i många fall den förmågan som krävs för att kunna läsa djupt. Och det kan man ju också se i undersökningar. Alltså dagens unga läser ju betydligt mindre än vad min generation gjorde.
Ja, att bokläsningen har gått ner. Man inte vill läsa lika mycket.
Och det är intressant att man kan se de parallellerna bara med... Ja, men iPhonen infördes ju 2008. På marknaden och slog väl igenom 2010, kanske i Sverige 2010-2011. Om man kollar på läsningen från 2012 bland de unga till idag så har den sjunkit med 60% eller så. Alltså de som läser en bok eller en tidning varje dag. Och det har ju varit en jättestor debatt, men så här, jättemycket artiklar handlar just nu om läsningen. Och det är inte egentligen bara för att det fantastiska med att sjunka in i skönlitteratur. Det är ju inte bara att det riskerar att gå förlorat, utan det är också ett speciellt och specifikt form av tänkande som riskerar att gå förlorat. Och det här tänkandet är viktigt för att lära sig saker. Det är ett tänkande där man är koncentrerad på en sak och tar in den informationen till arbetsminnet och transporterar den vidare till långtidsminnet där den förvandlas till det vi kallar för intelligens. Det är också därför man kan se, OECD gjorde en undersökning där de undrade så här, vad är det egentligen som gör att vissa lyckas i skolan? Och det som alltid tas fram i socioekonomisk bakgrund, det är liksom den stora grejen. Men det enda som trumfade socioekonomisk bakgrund, det var om man läste på sin fritid.
Aha.
Så det var den enskilda, så här, det enda som trumfade socioekonomisk bakgrund var om du svarade, ja, jag läser en bok varje dag på min fritid. Varför då? Jo, för att när du läser en bok så övar du på att tänka djupt. Och det tänkandet tar du med dig till andra områden som inte bara handlar om skönlitteratur eller facklitteratur.
Ja, men precis. Och det där steget är ju, det är egentligen det som är intressant. För att jag tror att det är lätt att missförstå och tänka att så här, men vad spelar det för roll? Ska jag sitta och läsa liksom någon gammal, ja, några gamla dammiga böcker för? För det finns så annat mycket spännande, man kan lära sig mycket ändå och så där. Men egentligen är det inte liksom att själva, att man måste läsa vissa böcker, utan det är snarare det handlar om inlärning, med minne, koncentration, alltså en massa andra saker som är liksom ett steg till.
Det man kan få lite ångest av är att det börjar så jäkla tidigt också. Alltså, för det handlar ju också om ordförrådet och att högläsa för små barn. Alltså det, biblioteken kör ju hur mycket sådana kampanjer som helst. Där man liksom visar så här, så här många ord har ett barn som börjar första klass som har haft föräldrar som har högläst för dem. Så här stort ordförråd eller så här litet ordförråd har ett barn som inte blivit högläst för. Och det är så här radikala skillnader liksom. Och det vet ju alla, alltså har man inte ett ordförråd så är det svårare att förstå omvärlden och att delta i omvärlden och påverka omvärlden och göra omvärlden begriplig liksom.
Ja, och extra viktigt, jag minns inte vilken avsnitt jag hade det, men när vi pratade om just pojkar och flickor, extra viktigt att läsa för pojkar eftersom språkutvecklingen kommer lite senare.
Ja, men kanske kan vara.
När de är små, just att läsa. Jag bara vill liksom också trycka extra på den här poängen med att man, och det gäller ju vuxna också, att man, när man, ju mer när man sitter framför sin mobil, jag kan gå till mig själv, man håller på och hoppar och donar och det kommer liksom pingar och man går i sociala medier, nyhets, alltså man hoppar runt den här popcornkonsumtionen. Ju mer man gör det, om man ska förenkla lite grann, ju mer tränar man ju upp det och vänjer sig vid det, till skillnad mot om man sitter och läser på samma tid. Så liksom, man tränar olika beteendemönster helt enkelt.
Ja, verkligen. Alltså, det kräver ju inte någon hjärnforskare för att förstå det. Vi blir ju bra på det vi övar oss på.
Mm.
Om vi hela tiden kollar vår mobiltelefon så kommer vi bli bra på att kolla vår mobiltelefon. Tyvärr så går inte det här beteendet så bra ihop med om man vill lära sig saker. Och framförallt inte om man vill lära sig saker på djupet. Alltså för lärandet kräver ju att vi är koncentrerade och fokuserade. Mm. Det bra lärandet kräver framförallt att vi är koncentrerade och fokuserade. Och det intressanta är ju, alltså det här handlar inte om att så här, internet är skit, för det är det inte. Datorer i skolan är skit, för det är det inte heller. Utan det handlar om att vara medveten om vad man tränar eleverna på. Vad man ger dem för förmågor. För är det någon förmåga som krävs för att vi ska kunna navigera i den digitala framtiden, är det ju förmågan att kunna tänka djupt och koncentrerat. Ju.
Mm.
Så då är det viktigt att vi också ger eleverna de förmågorna. Och att sitta framför en iPad med alla de möjligheter att hela tiden göra någonting annat än den tråkiga texten om whatever som de håller på med just nu. Det är inte en bra metod.
Mm. Och jag tror också att det finns en... Man kan ju... När man sitter framför en dator och man har Wikipedia, man har information, det ger ju en känsla av att jag har liksom, ja, jag har mycket information, jag har tillgång, jag har koll här. Jag lär mig, alltså, förstår du vad jag menar?
Mm.
Det kan ju också, jag tror att det är en förförisk känsla, precis som att multitasking ger en känsla av att jag är effektiv.
Mm.
Fast man vet idag att nej, det är, vad någon sa, multitaskigt för hjärnan, för att det är snarare tvärtom. Alltså det är där som är, tror jag, också ett dilemma, att det känns som att man är effektiv. Det känns som att man har, att man lär sig för att man sitter och har tillgång till massa grejer.
Ja, det är så, jag tror Elias skriver om det, eller jag vet att Elias skriver om det i sitt kapitel om multitasking och vi. Liksom. Alltså det är intressant, bara som en parentes, men vi började föreläsa om det här för 2-3 år sedan. Då var ju det här att multitasking är en myt. Det var ju inte, det var man tvungen att förklara liksom. Och där kan man se en förändring, att nu börjar man förstå, nu har det slagit igenom att så här, men just det, multitasking, vi kan inte multitaska, det är en myt.
Mm.
Man får hoppas att idén om digital natives också kommer slå igenom i lika bred omfattning, att det är också en myt. Men Elias skriver sitt kapitel i alla fall om när han ska skriva, han läser den här alldeles lysande The Shallows av Nicholas Carr, som var en av de första böckerna han och jag läste tillsammans. Som handlar om,
som ni läste tillsammans,
ja,
ni delade.
Exakt, efter vi hade suttit så här, vi måste lära oss mer om det här. Ja, men var börjar vi? Ja, men vi börjar med det som då var standardverket, som är Nicholas Carrs The Shallow, What the Internet is Doing to Our Brain, som kommer från 2012 redan. Liksom. Lysande, läs den, verkligen. Mm. Mm. Fortfarande lika aktuell och lika intressant. Hur som helst, då läser han ett kapitel där, och en del som handlar om kognitiv överbelastning. Problemet var att han, istället för att läsa kapitlet, så varje gång det dök upp en forskare så tog han och sökte på den forskaren. Och varje gång det dök upp så här en intressant undersökning som Nicholas Carr skrev om, så gick han in på datorn och sökte efter den undersökningen. Och i slutändan så mindes han inte riktigt vad kapitlet handlade om, för han hade ju hela tiden fördjupat sig, tänkte han, om det som kapitlet handlade om. Men det handlade om kognitiv överbelastning, och det är ett fräsigt ord för att beskriva det vi egentligen alla vet. Att om, alltså vårt arbetsminne klarar inte av att hantera för många saker på en och samma gång. För att kunskapen ska kunna sjunka ner till långtidsminnet, för att det ska kunna bli intelligens, för att det ska kunna bli kunskap som vi sen tar upp och stöter och blöter mot de andra sakerna som vi stöter på, så måste vi koncentrera oss. Vi måste liksom ta bort distraktionerna. Vi måste så att säga gå emot den här idén om att så här, ja, men nu googlar jag det här på direkten.
Mm.
Vänta med det istället.
Det är mycket mer ansträngande att läsa längre texter. Jobbigt, tycker många.
Ja, men så är det ju. Det är jobbigt. Det är jobbigt att springa 5 kilometer också.
Mm.
Men gör man det ofta så kommer det bli lättare.
Ja, ja, men precis. Det är ju den där muskeln som man kan träna upp.
Mm.
Om man vet det här då, liksom att man datorerna i skolan, och om man bara sitter och får göra lite vad man vill, så kommer det ploppa och sådär. Men då tänker man sig, ja, men vadå? Det är väl bara att säga till eleverna att nu ska vi göra, nu ska ni läsa djupt, eller nu ska ni kan inte få sitta och göra vad ni vill här. Alltså att man tänker att ja, men de lärarna styr väl eleverna så att de gör det bästa de, eller gör man inte, eller vad liksom.
Alltså lärarna arbetar ju jättemycket med det här, och just med just det här, att hantera distraktionerna, att få eleverna att göra där de ska göra.
Exakt.
Det är ju ett av de största dilemmana. När vi är ute och föreläser så är ju det som lärarna pratar om. Och ofta, intressant nog, ofta mobiltelefoner. Liksom. Och då blir följdfrågan, varför tillåter ni mobiltelefoner i klassrummet? Men det är ofta den stora, stora debatten. Och det hänger ihop med att mobiltelefonen är så sammanvävd med dagens generation, att det blir som att ta bort en förlängd del av dem själva, att förbjuda mobiltelefonen i klassrummen. Vilket är en intressant grej, för att vi förbjuder ju hur mycket som helst i klassrummen. Det är därför vi har klassrum. Det ska vara en plats för lärande. De finns ju inte bara för organisatoriska skäl. Mm. Vi har jättemånga regler. Räck upp handen. Dutta inte med fotbollen. Stå inte och skrik i ett hörn. Alltså, det finns jättemånga synliga och osynliga regler. Men just idén om att man ska säga så här, nej, ni får inte ha en mobiltelefon här. Det är en stor diskussionspunkt. Det är för mig obegripligt faktiskt. Men vad var din fråga nu igen?
Det här med så här, om man vet att fri användning av datorer, det blir ju liksom rörigt, det blir det här liksom popcorn-användningen. Men jag säger så här, om man driver en skola, så måste man ändå säga, men vänta nu, om vi använder datorerna på bra sätt, så kommer det hjälpa kanske undervisning och lärandet. Varför gör man inte det?
Jo, alltså jag tänker att det försöker man ju göra verkligen. Och man försöker göra det mer nu än 2002 kanske. Mm. Eller 2008 och så vidare. Men så det här arbetas ju jättemycket med. Alltså nu finns det ju IKT-pedagoger som egentligen bara har till uppgift att se till så att man använder datorerna på så bra sätt som möjligt. Det intressanta är ju, vad är då bra egentligen? Vad man måste bli medveten om då är att det är ju så att den digitala världen, den är inte enklare, den är ju krångligare. Alltså när jag skulle skriva ett arbete, när jag gick i gymnasiet, så gick jag till skolbiblioteket, och då fanns ofta en bok om det, eller ofta en artikel. Idag, om man googlar på samma sökord som jag använde då får man 450 miljoner svar. Och sen ska man sortera mellan de svaren, och sen ska man sammanställa de svaren. Alltså det är ju mycket mer komplext. Utöver det så är det också, kräver det mycket mer självdisciplin. Alltså när jag gick i skolan så minns jag en gång när Paulus hade en mobiltelefon och den ringde, och sen så skrattade alla och sa, vad håller du på med? Men annars fanns ju inte den typen av distraktioner. Och den här boken man läste, den kanske var jättetråkig i och för sig, men det var bara den man skulle läsa, eller den här texten man skulle läsa. Alltså vi hade ju fortfarande datasaler på den tiden. Mm. Så det kräver ju så enormt mycket mer självdisciplin. Och det är inte någonting man bara har, utan det är någonting man lär sig. Mm. Alltså självdisciplin, man kan kalla det studieteknik. Och det krävs mycket mer studieteknik idag. Och framförallt krävs det en digital studieteknik. Mm. Och visst, det här arbetar man ju med och försöker få igenom det. Men sättet som internet är uppbyggt på, det är ju svårt för en 16-åring att låta bli att klicka sig vidare. Om man kan. För som du säger, alltså man känner ju direkt så här, ja, men okej, nu ska jag skriva om franska revolutionen. Och visst, då kanske man redan har en historiebok. Men låt oss säga att jag bara, alltså då googlar man ju franska revolutionen. Sen klickar man ofta på den första länken. Mm. Och sen klickar man ofta på den andra länken och öppnar där en ny flik. Sen klickar man på tredje länken och öppnar där en ny flik. Alltså det kräver så jävla mycket av dagens elever att kunna hantera den här digitala världen. Och då kan vi hoppas att man då inför olika former av begränsningsverktyg. Alltså som Freedom till exempel. Har du hört talas om det?
Nej.
Det är ett verktyg som man installerade, kostar en liten summa pengar, billigt. Köp Freedom. Jag är inte sponsrad av dem, men det är asbra. Jag använder det hela tiden. Då tar man helt enkelt och klickar in så här, nu kan jag bara använda det här Google Docs-dokumentet. Och sen så stängs alla andra funktioner på datorn ner. Kan jag bara skriva på Google Docs-dokumentet i 45 minuter?
Mm.
Vill jag gå in på något annat? Ja, men då är det blockerat. Alltså sådana former av begränsningsverktyg skulle man vilja användas i högre utsträckning. Så att man minimerar möjligheten att distrahera sig själv. För det är ju oftast inte internet som distraherar en. Utan det är man själv som distraherar sig själv genom att öppna den där fliken, ta upp mobiltelefonen och så vidare.
Mm.
Så det kan man ju hoppas att att man använder sådana former av verktyg i högre utsträckning, eller att verktygen i sig utformas så att man kan införa sådana begränsningar. Och sen får man också hoppas att man inser att det är en skillnad mellan den digitala och den analoga världen. Alltså att läsa gör man bättre enligt forskningen i fysiska böcker och fysiska texter. Ja, men försök då premiera läsning i de fysiska texterna. Alltså framförallt om det är lite längre och komplicerade texter. Mm. Alltså försök främja den fysiska läsningen då. Och anteckning tyder jättemycket också på att man antecknar bättre för hand. Så öva upp förmågan att anteckna för hand då när det är en föreläsning och så. Och använd datorerna och den digitala världen när man ser dem, alltså när fördelarna som finns där kommer fram. Mm. Så att man liksom ser att det är en skillnad mellan den digitala och den analoga världen. Och att man använder dem utifrån respektive fördelar och nackdelar. Liksom.
Ja, och det här med självdisciplin, det är bara att gå till sig själv. Alla vuxna som under pandemin, man sitter och jobbar hemma, det krävs självdisciplin för att... Och det har nog många upptäckt när man sitter och jobbar hemifrån, att det är bara... Alltså att även vuxna kan det vara svårt att det är saker som poppar på skärmen eller mobilen. Så det är inte så konstigt att tänka sig just man ger till, ju yngre man är.
Nej, alltså, det är svårare. Och det, som sagt, det är därför jag tycker det här är så roligt att grotta ner i. För det kan ju låta träigt så här, vad händer med lärandet i en digital värld? Men det handlar egentligen om hur påverkar det vår förmåga att ta in information? Och som sagt, det är inte en förtappad ungdom. Liksom, utan det handlar om lika mycket om mig själv. Och man upptäcker det här på mig själv. Alltså jag har försökt ha så här en Nokia 3310-telefon och samtidigt ha en smartphone också som jag använder. Du vet, jag försöker laborera för att hitta en balans i den här världen. Mm. För det är ju hur svårt som helst, tycker jag. Och en stor del av det som hjälper mig är just de här begränsningsverktygen. Alltså att införa begränsningar som gör att jag inte kan använda... som gör att jag inte kan gå in på Instagram så mycket. Alltså jag tar bort Instagram från mobiltelefonen då. Så att jag måste gå in från datorn. Okej, men jag inför att jag 30 minuter om dagen får kolla på sociala medier. Funkar det där? Nej, men det funkade ganska bra. 15 minuter tar vi istället. Sen kör vi alla sociala... Alltså, för att man hittar liksom ett sätt att elaborera. För det är svårt. Mm. Och då kan man tänka sig hur det är med någon som inte har ägnat sitt liv åt att studera massor på universitetet, sen vara lärare. Alltså, hur det är för ungdomarna idag?
Mm. Jag tänker just kring den där balansen. Om man, det är bara att tänka sig en 10-12-åring. Låt säga att den använder TikTok eller sociala medier. Den typen av mediekonsumtion 3 timmar per dag. Och även om man då kanske skulle läsa en bok en halvtimme per dag. Så blir det ju, de här 3 timmarna övar ju upp ett annat konsumtionsmönster som blir ganska starkt. Och det hållet, förstår du vad jag menar? Det blir ju, den där balansen blir ju, alltså ser man det så känns det ganska självklart att det blir ett hattigare vanmönster. Liksom.
Ja, och det är därför jag tänker, och varför vi också skriver om skolan, handlar ju också om att det är där mycket av det fundamentet ska, det ska inte vara i hemmet framförallt som studietekniken och all kunskapen ska transporteras ner till sina barn. Det är klart att det sker så, det är därför socioekonomisk bakgrund är det som i nästan alla fall liksom är det absolut viktigaste, tyvärr. Men det är ju skolan som ska ha den rollen ju. Och just därför blir det ännu viktigare att skolan tänker igenom vad händer med lärandet i en digital värld? Mm. Vad är det för förmågor, vad är det för beteenden som skapas här?
Mm.
Och som sagt, alltså, det talas ju mycket om det här med digital kompetens, alltså förmågan att kunna hantera och navigera i den digitala världen. Så. Men då blir frågan, vad är det för samhälle vi lever i? Jo, vi lever ju i ett kunskapssamhälle ju. Och ett informationssamhälle. Där majoriteten av de som bor i Sverige kommer att arbeta med kunskap och information. Jaha, okej, så det viktigaste då om vi ska ha de här framtidskompetenserna, om det heter 21st century skills eller nyckelkompetenser. Det fundamentala då om vi ska kunna navigera den framtida digitala världen är ju förmågan att kunna hantera kunskap. Jaha, hur hanterar man kunskap på bästa sätt? Jo, det bästa sättet är att öva upp en förmåga där man kan koncentrera sig. Vara koncentrerad och fokuserad. Jaha. Hur gör man det? Alltså det är ju den vägen vi ska gå.
Mm.
Och sen är det klart att vi ska använda datorer när man ska använda datorer, internet när man ska använda internet och så vidare. Men skolan måste komma ihåg sitt primära syfte. Liksom.
Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig, kanske ställa någon fråga, hur gör man då?
Ja, men man kan mejla mig på joakim@joakimsveland.se eller gå in på informationspedagogerna.se och leta upp informationen där.
Tack för att du var med.
Ja, men tusen tack.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.